Som sagt, välkomna hit allihopa. Vi ska fira gudstjänst här. Vi har köpt en ny mikrofon som står mitt i lokalen. Det är på utprovning var han ska sitta. Så det kan vara att Lasse går omkring och stör med att flytta runt den lite grann. Så då vet ni vad det är. Vi ska börja med att sjunga tillsammans. Och nummer 386, namnet Jesus vill jag sjunga. Och vi hjälps åt och klämmer i ordentligt. Maria bebådelsedag idag den här söndagen, att Maria fick besök av ängeln Gabriel, och jag tänkte läsa den textstycket då, och det är från Lukas första kapitlet verserna 26-38, och så klämmer jag in med någon kommentar här och där. Får ni stå ut med. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." När man möter Herren, då kommer det glädje, Guds glädje. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud." Och jag säger då, Guds tröst och Guds trygghet. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Hans välde ska aldrig ta slut. Guds löfte. Maria sa det till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Heliga ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Där har vi Guds under. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Och där fick vi Marias ja. Och fortsätter man att läsa lite längre fram, verserna 46-55, efter det här mötet, då står det skrivet om Marias lovsång när hon har fått det här budskapet till sig. Vi ska be för gudstjänsten. Tack Jesus. Vi är faktiskt här nu. Det har kanske varit lite rörigt på morgonen. De flesta av oss har ju kommit lite längre, så jag tror att vi har nog inte haft det så jobbigt ändå. Men ändå, det finns en vilja att möta dig. Det är därför vi har samlats. Tack för att du kommer vara med på gudstjänsten. Vi gör inte det här för oss själva, utan du är här. Och tack för att du är undrens och möjligheternas Gud, och att du möter oss. Och som du mötte Maria en gång och gjorde under, och du mötte på många olika sätt med din glädje, ditt under, ditt löfte, och att vi lik Maria får ta emot och stämma upp en lovsång till dig. Välsigna Anna som ska tala till oss, och välsigna oss alla i Jesu namn. Amen. Jag går vidare med lite pålysningar. Och nästa söndag så är det gudstjänst här i Betlehem klockan 10, och det är gudstjänst för alla åldrar. Anna håller i det, eller talar till oss i alla fall.
Ja, det gör jag. Men jag är med i gruppen.
Du med flera. Jag med flera. Det är bra. Och sen blir det korvfika. Sen så skulle jag lyfta fram det här. 6 april, Elvis Gospel Songs med Mikael Järlestrand. Och det är ju en konsert där entré. Pengen går till arbetet i Rumänien, IFI. Och nu kommer det propåer om att det inte varit så mycket biljettbokningar. Så därför har ni möjlighet. Det är för en god sak. Och det är säkert fantastisk musik.
Så. Jag kom på torget i somras.
Ja.
Ja. Bland annat de sångerna.
Ja.
För Elvis har ju egentligen grunden bakom troende. Så han har ju sjungit den här och står i Gud och det här. Så det blir ju mycket
ja.
Av många av de sångerna. Så det är inte kanske typiskt de här rocksångerna.
Hej Balbalola. Precis. Har ni möjlighet så delta både för att det är en upplevelse och att det går till ett gott ändamål. Vi ska sjunga gemensamt en sång till. Och har ni möjlighet så swishar ni kollekten under sången med då. Det är nummer 30. Gud är trofast. Så göd sången. Och efter det så predikar Anna.
Grönt ska det vara. Så. Blir det bra? Det är bra. Det. Bra. Hör ni mig? Bra. Tack Jesus för att vi får landa. Tack för att vi får dra ett djupt andetag och öppna upp för dig. Herre, du vill tala. Du vill möta med oss. Du vill undervisa från ditt ord. Därför att du älskar oss. Tack Jesus för att vi får ta emot. Amen. Ja, jag var en av dem som kom in här med andan i halsen. Så att jag skrattade lite gott när du läste dem där. Det stämmer så bra. Alla har vi olika månader. Men vi får komma hit och vi får samlas och ta emot. Och det Jesus vill ge. Vi har ju en liten predikoserie. Ett liv med gudomlig inriktning. Vad är det? Det är att leva med enligt Guds vilja. Att leva ett liv där vi kommer till vår fulla rätt. Som Gud har tänkt att vi ska vara. Och där vi får uppleva att vi är på rätt plats. Det innebär ju inte att omständigheter kanske är lätt och enkelt. Men vi är ändå på rätt plats. Och att leva efter Guds vilja och hans plan, det är ju inte detaljstyrt in i minsta lilla mikrodetalj i våra liv. Så är det ju inte. Utan det handlar ju mer om att leva och tänka och andas Jesus. Och ha hjälp av honom att se vad som kanske behöver förändras i våra liv för att vi ska kunna göra det. Och för att vi ska kunna leva i hans vilja och vara där. Och vi människor har ju en enorm stark egen vilja. Vi vet oftast vad vi själva tycker och tänker och vill. Jag är en av dem. Så att jag talar av egen erfarenhet. Och har också upplevt hur viktigt det är att jag stannar upp och tänker till. Och att det är viktigt att göra som Jesus uppmanar oss i sitt ord. Att dö från vårt eget. Vilket låter väldigt brutalt. Det låter förslavande. Och vår egen vilja i oss reser lite agg ofta när vi hör det där. Får jag inte göra som jag vill? Typ. Men det är så... Det har dubbla bottnar. Det är en vinst för oss. Precis som Jesus säger i Matteus 16:25 att den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Och det är en djup hemlighet i det där. Det är lite mystiskt i det där, precis som Jesus. Mycket i det som vi läser i Bibeln är så motsägelsefullt enligt vårt sätt att tänka som människor. Men att ge upp vårt eget betyder ju inte att vi suddar ut vilka vi är, vilka gåvor vi har, utan det handlar om att förstå vad Jesus, att förstå att Jesus har den här fulla överblicken över våra liv, att han förstår oss bättre än någon annan. Vilka vi är och hur vi kommer till bäst funktion och i vilken liksom i vilket typ av liv som vi faktiskt mår bäst av. Han har ju tänkt att vi ska leva tillsammans med honom redan från början i jordens skapelse, i symbios med honom. Och han tar ju inte död på det som ger oss glädje, det som vi tycker är roligt. Om det inte är så att det hindrar oss från att leva tillsammans med honom. Och när jag talar om glädje så talar jag om den här djupa glädjen. Inte de här ytliga som ger oss en snabb tillfredsställelse. Som det oftast handlar om när det är våra, och jag är hungrig, äta, äta. Eller typ så. Och sen är man jätteglad för man åt en god middag. Utan det handlar om det här djupa Den här glädjen som faktiskt bär oss genom livet. Förra gången så startade vi med ordet börja, vilket är ju väldigt bra. Att börja leva ett gudomligt inriktat liv handlar just om att börja. Och då tog jag den här bilden som att liksom cykeln, vi måste börja trampa för att den ska rulla och för att vi ska kunna cykla och för att vi ska kunna svänga cykeln och komma någonstans. Så att börja ta små steg med Gud, att ge Gud utrymme i vårt liv så att han kan visa oss vägen. Det är det första steget. Och idag ska vi tala om att sluta. Det låter ju också motsägelsefullt när jag precis har börjat. Men det finns en poäng. Därför att vi behöver kanske sluta med saker och ting för att kunna fortsätta det vi har påbörjat. Jag lärde mig cykla. Och jag cyklade ofta och jag cyklade väldigt mycket. Men jag hade en ovana när jag cyklade som barn. Jag hängde allting på styret. För den där pakethållaren var oftast för liten. Allt ramlade av. Det var väldigt obekvämt. Så styret var väldigt bra tyckte jag. Så det hängde jag allting när jag cyklade. Tills en dag. När jag hade en låda, vi lekte med troll. De här små bruna trollen med stort hår som står, har många av er sett. Jag virkade kläder och sydde grejer till den där. Och det hade vi med oss i skolan och så lekte vi med det på rasterna. Jag var inte så gammal alltså, så jag var ju säkert 8-9 år, tänker jag, när jag hade med mig den här lådan. Och så cyklade jag. Och när jag kommer då från Ånseskolan som jag gick, så är det en liten backe ner där cykeln tar fart. När jag ska åka hem. Och så fastnar den här lådan mellan styret och mitt knä. Ni kan ju tänka att hur bra det är. Vilket gjorde då att styret ställde sig ju mot höger. Och mot höger, där var ett stålstaket. Eller järnstaket. Och jag får ju rätt in i det. Och slog upp hela hakan och det bara sprutade ju blod och allting så här. Så den här vanan som jag tyckte var jättebra, den visar sig ju vara ganska dålig. Och så är det många gånger med våra vanor som inte är så bra, att de funkar tills en dag de inte gör det längre. Tills det har gått för långt. Tills vi hamnar i en situation där den där vanan inte är så bra. Och den visar att det ställer till det för oss i livet. Men som tur är så kan vi ju ändra oss. Och jag hade faktiskt aldrig någonting mer på styret. Jag skaffade en cykelkorg. Det funkade bra. Så att när det händer saker och ting så kan du få oss att vakna upp och göra att vi ändrar riktning. Vi förändrar situationen i vårt liv som gör att det blir bättre. Jag ska läsa från Andra Mosebok, 18 kapitlet, från 13 versen. Det är Mose och Israels folk, de har slagit läger och har varit på samma plats ganska länge. Alltså det är ju, jag förundras med varje gång hur man i 40 år kan gå runt i den där lilla öknen och aldrig komma någonstans. Men det handlar ju om att de inte hade någonstans att landa än så länge. De hade ju inte fått sitt land. Men, så de befann sig i öknen och då kommer Jetro, Moses svärfar, och på besök. Och han har med sig Moses fru och hans söner. Så det är också lite roligt. Mose får gå där och härja i öknen, men hans familj bor bra hemma hos svärfar. Det är också en sån här som man bara, ja okej. Men så är det. Men de kom och hälsa på. Och Mose fick berätta om allt som hade hänt, hur Gud hade lett dem ifrån Egypten och alla under och tecken. Och Jetro gladdes verkligen åt det som Mose berättade. Han tyckte det var fantastiskt hur Gud kunde vara med. Och då kommer vi från 13 versen som säger så här, och jag läser från Kärnbibeln. Nästa dag satt Mose och dömde folket, och de stod runt Mose från morgonen till kväll. När Moses svärfar Jetro såg allt han gjorde för folket, så sa han: vad är det du gör för folket? Varför sitter du själv ensam med allt folk stående omkring dig från morgon till kväll? Och Moses svarade då sin svärfar: det är för att folket kommer till mig för att fråga Gud. Och när de har ett bekymmer kommer de till mig, och jag dömer mellan en man och hans granne, och på det sättet så får jag dem att förstå Guds stadgar och undervisning, alla instruktioner då som är från Tora och de här fem Moseböckerna som det kallas då. Men Moses svärfar Jetro sa till honom: ja, men det här du gör är inte bra. Du kommer att trötta ut dig själv, liksom folket som är med dig, för uppgiften är för stor för dig. Du kan inte göra allt själv ensam. Lyssna till min röst, på det jag säger. Jag ska ge dig råd och Gud ska vara med dig. Du representerar folket inför Gud och tar deras angelägenheter till Gud. Upplys dem om stadgar och undervisning och visa dem vilken väg de måste gå och vilket arbete de måste utföra. Men du ska leta upp kapabla män bland folket. Män som fruktar, det vill säga vördar och respekterar Gud. Sanningsenliga män, sådana som håller sig till sanningen. Och som hatar mutor. Utse dem till att råda över 1000, 100, 50 och 10 män. Låt dem döma folket under alla tider, och låt sedan alla stora komplicerade ärenden tas till dig. Men alla små ärenden, de kan de döma själva. På det sättet delar de bördan med dig, de avlastar dig. Och om du gör på det här sättet som Gud har befallt dig, så ska du kunna uthärda arbetsbördan, och alla dessa människor ska gå till sin plats i frid, därför att de har fått lösning på sina problem. Mose, han lyssnade på sin svärfar och gjorde allt som han hade sagt. Mose valde ut dugliga män från hela Israel och gjorde dem till ledare över folket. Några för 1000, några för 100, några för 50, några för 10. Och de dömde folket hela tiden. De svåra komplicerade ärendena, de tog dem till Mose. Men alla små saker dömde de själva. Och sen lät Mose sin svärfar lämna, och han gick iväg till sitt eget land. Mose, han var ju en stor ledare, och han fick ju det här uppdraget, och han tog på sig det här ansvaret. Han axlade det här oket som Gud hade gett honom, trots att han själv inte tyckte att han dög. Men han gjorde det. Men ett helt folks väl och ve blev för tungt för hans axlar, och han såg inte det själv. Han märkte bara av konsekvensen. Han blev trött. Varför såg han inte det då? Han var ju vis. Gud hade ju utvalt honom. Han hade ju lagt ner kunskap i honom och vishet i honom. Varför kunde han inte se det här? Och så är det ju ibland för oss också. Att vardagen tar över. Vi hamnar i ekorrhjulet. Allt bara går på. Vi hinner inte reflektera över våra liv. Och här skapar vi vanor och som ger konsekvenser som inte är bra för oss. Beteenden, attityder, humör, livsstilar. Alla de här sakerna som faktiskt påverkar hur din och min livsberättelse blir i slutändan. Så vad gör Mose? Mose inser när Jethro faktiskt påtalar det här för honom. Att han har rätt. Ja, men det är ju det här som gör mig trött. Här skulle Mose kunna bli förnärmad. Han skulle kunna se det här som ett hot. Att du tar min auktoritet ifrån mig. Du försöker förstöra mitt ledarskap. Men det gör han inte. Han lyssnar och han reflekterar. Och tar till sig råden från sin svärfar. Mose använder sig av den vishet som han har fått av Gud. Den här visheten han använder när han hjälper alla andra. Mose använder sin kunskap och delegerar ut uppgifter till andra ledare som får ansvar över olika grupper av folket. När han själv tar sig an de allra svåraste frågorna. Vad blir resultatet? Observera här att han får inte mer att göra. Snarare mindre att göra. Vilket ger honom tid att vila. Ger honom tid att umgås med sina närmsta kanske. Han får en klarare hjärna. Han kan göra sitt jobb bättre med de här tunga, svåra frågorna. Och jag tänker, om han fungerar som alla andra människor så blir han mindre irriterad för att han inte är så trött. Han blir trevligare att vara med. Men fortfarande så är han ju den viktigaste ledaren de har. Det är inte fråntaget honom på något sätt. Mose vågade stanna upp och reflektera. Precis som du och jag behöver. Vi behöver stanna upp och reflektera över våra liv. Är det jag gör bra? Hur beter jag mig? Är det så att jag gör någonting som påverkar människorna runt omkring mig? Vi behöver söka vishet. Vi behöver söka kunskap. Vi försöker söka Guds vägar och tankar. Och det gör vi när vi är tillsammans med honom. Han hjälper oss. Han är visheten själv. Han är kunskapens stora källa. Craig Goreschel skriver i sin bok som har samma namn som serien Gudomlig inriktning. Han skriver så här, att vishet är Guds navigationsverktyg för att hjälpa oss att fatta beslut om det liv vi vill leva. Och vishet kommer till sitt uttryck, till sin rätt, när vi gör våra misstag och reflekterar över dem. Och väljer att förändra oss. Och förändra sätt vi gör saker och ting på. Hur vi talar om människor och hur vi talar om oss själva. Hur vi tänker om oss själva. Visheten ger oss en insikt om det som behöver förändras. Det kanske inte ser helt klart själva. Och den visheten får vi från Gud. Och därför behöver vi leva nära honom. Och det här handlar ju inte bara om handlingar. Utan det behöver handla väldigt mycket om vår inre natur också. Om vår inställning till saker och ting. Hur vi kanske reagerar på saker och ting. Om jag till exempel blir arg i vissa situationer. Det kan finnas saker som triggar mig. Och alltid blir det. Och reagerar med ett utbrott som leder till missförstånd och sårade människor. Och detta sker ofta. Då behöver jag nog sätta mig ner och reflektera över varför jag hamnar i det här så ofta. Det är kanske inte fel på de andra. Utan det kanske är fel på det jag... sättet jag väljer att reagera. När jag flyr konflikter, varför gör jag det? Och det leder till ouppklarade saker mellan familj eller arbetskamrater. Och så leder det till ännu större missförstånd. Då behöver jag också sätta mig ner och reflektera. Vad kan jag förändra? Jag kanske behöver möta problemet öga mot öga. Ta tag i det för att det ska försvinna. När jag allt för ofta skrapar i bilen i saker och ting. Så kanske jag behöver stanna upp och fundera över hur jag kör. Det kan vara enkla saker. Eller jag alltid bränner maten. Jag kanske behöver stå och vakta maten och inte gå därifrån och göra något annat. Alltså det finns ju små grejer, enkla saker, men allting behöver liksom, när man hamnar i samma situation hela tiden och det inte blir bra resultat av det, då behöver vi sätta oss ner och tänka efter, vad gör jag för fel? När jag alltid känner mig värdelös och ensam, då kanske jag behöver sätta mig ner och tänka efter, varför känner jag de här känslorna? Och kanske behöver jag lära mig att tro på det Jesus säger. Att jag är älskad. Att jag är värdefull. Och jag behöver bryta mina tankemönster. Och det kanske jag inte kan göra själv. Jag behöver hjälp. När vi ser att våra liv blir överhopade, fulla av allting möjligt, när vi kanske mår dåligt både fysiskt och psykiskt, när vi möter andra med irritation eller rent av flyr in i ensamheten, stanna upp och tänk till. Be om hjälp. Tala med Gud om att få vishet inför det som sker. Eller inte sker. För det finns ju också saker som inte blir till på grund av att jag kanske inte ger det möjlighet. Våga ta en stunds paus. En dag, ett par dagar, en vecka. Ge tid till att tänka. Ge tid till att be. Att vila. Att göra saker av glädje. Be om Guds ledning. Och var inte rädd för att möta problemet eller problemen. Och kanske inser du att ja, men det här är så många saker som jag behöver förändra. Ge inte upp. Ta en sak i taget. Ett steg i taget. Vi har levt ett helt liv, vi som är äldre. Vi har många vanor. Goda som onda. Vi kan inte förändra oss så här. Inte alla på en gång. Men vi kan börja. Med en grej. Ta det som ger dig mest bekymmer. Jag är alltid stressad. Och så sätter du dig. Varför är jag stressad? När jag tycker att det jag gör är roligt. Har jag tagit på mig för mycket? Eller har jag lagt krav på mig som ingen annan ställer? Alltså det är nyttigt att sätta sig ner. Och så ber Gud om hjälp. Att du är på rätt plats. Han hjälper dig att säga ifrån saker. Men han hjälper dig också kanske att göra andra saker som ger dig ännu större glädje. Och som för dig närmare honom. För det är inte så att vi ska ge upp livet och gå, ja, det är lika bra att ge upp. Det är så mycket som jag måste ha tagit, det orkar jag inte. Och han ställer ju aldrig några krav på det sättet. Han vill bara leva med dig. Han vill gå med dig. Och när vi gör det så är det väldigt mycket inom oss som kommer fram, som vi längtar efter. Därför att han ser oss, han känner oss. Han vet vad som ryms inom oss. Han vet var vi passar bäst. Och var vi mår mest bra av. Liksom. Så ta en sak i taget. I Hebreerbrevets 12 kapitel, den första och till tredje versen, så står det så här. När vi nu har en sån stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, tron upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Vi har människor runt omkring oss. Som är vårt stöd. Eller kan bli vårt stöd. Och här får vi också uppmaningen att löpa uthålligt. Det vill säga att inte ge upp. Och det här vittnar jag om att det kanske blir motstånd på vägen. Den kan vara stor eller liten. Det beror nog på vad vi behöver förändra och så. Men att hålla ut. Och att vi inte ska bry oss om vad alla andra tycker och tänker. Jesus, han uppstod, liksom, han brydde sig inte om skammen som det var att hänga på korset. För han visste vad det ledde till. Och många gånger så lyssnar vi in alla andra vad de tycker och tänker om våra liv. Istället för att lyssna till Gud. Vad han vill med våra liv. Men genom att titta på honom, genom att se på Jesus, så får vi kraft. Och tappar inte modet. Vi får modet att börja gå mot ett liv med en gudomlig inriktning. Och vi får kraft att sluta med det som hindrar oss att leva ett liv med gudomlig inriktning. Nu ska jag läsa ett bibelord som jag har läst väldigt många gånger och kommer säkert läsa väldigt många gånger till. Därför att det påminner mig, och säkerligen er också, om att vi inte är ensamma. Och att vi inte gör det här i egen kraft. Det är Efesierbrevets första kapitel. Och nu läser jag från Levande Bibeln. Det är 15:e versen. Och det här är Paulus bön till folket i, om till och folk. Till och om folket i Efesien. Efesier. Vad heter Efesier? Efesos, tack. Det där lät fel. Och låt det få bli en bön om oss, tänker jag. Sedan jag har fått höra om min starka tro på Herren Jesus och om den kärlek ni har till alla de kristna, har jag inte slutat kunna tacka Gud för er skull. Jag ber alltid för er, särskilt att Gud, Herrens Jesus Kristi underbara far, ska ge er vishet så att ni klart kan se och verkligen förstå vem Kristus är och allt det han har gjort för er. Jag ber att ni ska vara öppna för hans vishet så att ni kan se något av den framtid som han har kallat er till att dela med honom. Jag vill att ni ska förstå hur rika vi har blivit genom det som Kristus har gjort för oss. Jag ber att ni ska inse hur otroligt stor hans makt är att hjälpa dem som tror på honom. Det är samma mäktiga kraft som uppväckte Jesus från de döda och satte honom på hedersplatsen vid Guds högra sida i himlen. Högt över alla andra kungar och härskare, regeringar och ledare, ja, mycket högre än någon annan. Både i denna världen och i den som ska komma. Allting är underställt honom. Och Gud har gjort honom till överhuvudet för församlingen. Som är hans kropp. Och som är uppfylld av honom själv. Han är skaparen och den som uppehåller allting i himlen och på jorden. Hallå.
Där.
Nu ska vi sjunga lite lovsång. Den här sången börjar jag med, och ni får jättegärna sjunga med om ni kan den. Och låta den få bli en bön till Gud, till Jesus. Jag väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar efter värmen i din röst. Ett ord förändrar allt, så lär mig lyssna till det som ger mig fred och mod och tröst. Jag väljer Gud att öppna upp mitt hjärta och inte vända blicken bort från dig. För när jag jämför mig med alla andra försvinner perspektiven framför mig. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag dröjer kvar. Min framtiden finns dold i dina händer. Så jag får vila tryggt här nära dig. För i ditt pussel passar alla bitar. Det kan jag inte se när jag går själv. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro
bön och lovsång.